Sì, io Stefania del Cicuano, la capitan. Fariseerna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sa. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och sa: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en denar och han frågade: Vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade de. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. Det lät honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Samhällsansvar var ju rubriken som Ina sa här idag. Samhällsansvar. Vad betyder det i ditt och mitt liv? Vad har jag för samhällsansvar som människa i det samhälle som vi lever i? Jag tänker i den gamla testamentliga texten som vi hörde så är det ju ganska tydligt förklarat egentligen. Situationen är ju att det judiska folket, de har blivit bortförda till Babylonien. Det står till och med i texten att Gud har fört bort dem till Babylonien. Jag har fört bort det till Babylonien, står det. Det stod inte att kung, vem det nu var, jag minns jag inte namnet på honom, Nebukadnessar eller Artaxerxes eller vem det kan vara. Utan det står ju i texten där han har fört bort den från Jerusalem till Babylonien. Så de är ju långt hemifrån, främmanlingar i ett land som de inte hör hemma till. Och där skriver profeten Jeremia ett brev till dem. De som lever där i Babylonien, de lever ju med förväntan att snart ska vi komma hem igen. Det finns profeter som säger att om ett år eller två år då ska Gud föra hem oss på nytt. Men det skriver inte Jeremia till folket, utan han skriver någonting annat. En hälsning om att Gud kommer låta dem vara där under en ganska lång tid. Och under den här tiden så ska de verka för samhällets bästa. Plantera träd, bygg hus, gift er och bilda familjer. Och det gör det som är gott för det samhälle som ni bor i, där ni är gäster och främlingar. Be för dess välgång, för det är också er välgång. Trots att de befinner sig i ett land där de är främlingar, långt hemifrån, och de tvingats mitt i ett fiendeland, så ska de göra det som är gott för samhället som de lever i. Det är den hälsningen som Gud har till sitt utvalda folk i Babylonien, som främlingar där. Och jag tänker att den där orden är också en hälsning till kyrkan som har gällt i alla tider. Att som kristen så har vi vårt hem någon annanstans. Han Paulus han skriver i Filipperbrevet att vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Så på ett sätt så lever också vi som främlingar här i Esbred och i Sverige och i världen, precis som det israelitiska eller judiska folket där i Babylonien vid den här tiden. Och många har framfört budskapet om att Jesus snart ska komma. Men i väntan på den dagen så har vi kallelsen att leva i denna värld med samhällets bästa för våra ögon. Att Jeremias hälsning till folket där i Babylonien också är en hälsning till dig och mig i denna tid. Gör allt för den stad jag har deporterat er till. Nu är Esbred kanske ingen stad, men det skulle ju kunna lika gärna stått så. Gör allt för Esbred som jag har deporterat er till. Det är kanske ingen som tänker, vad vi är deporterade hit. Men ur ett bibliskt perspektiv. liv så är det faktiskt för att vi tror på Jesus och lever det här som en främling. För vi hör hemma någon annanstans. Men gör allt för Esbred eller Dalkafors eller Tåarp som jag har deporterat er till. För att det ska blomstra. Och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Och så vet vi samtidigt, om vi läser lite historia, så är ju inte det alltid så enkelt för kyrkan. Det finns tider där samhällen där man som kristen har förföljts för sin tro, trots att man har bett för samhällets välgång och för dess bästa. Trots att man har levt så som Jeremias hälsning, så är det inte en garant för att staten och samhället uppskattar det sättet att leva. Det har många fått uppleva genom historien och upplever än idag. Och så var det också vid Jesu tid. När fariseerna och herodianerna kommer till Jesus med sin fråga i evangeliet idag, så kommer de för att de vill sätta dit honom. De vill få honom att säga någonting som de kan anklaga honom för. Det judiska folket, det har ni koll på tror jag, de lever under en ockupationsmakt sedan många år. Romarriket har tagit makten över landet. Så de är främlingar i sitt eget hemland på ett sätt. För många judar så var Romarriket den stora fienden som man på olika sätt skulle förhålla sig till. Och mitt i det så kommer de här fariseernas lärjungar och herodianerna fram till Jesus med sin fråga. Är det rätt att betala skatt till kejsaren eller inte? Fariseerna och herodianerna, de gick samman för att sätta dit Jesus. Skulle han säga att det är rätt att betala skatt till kejsaren? Ja, då skulle han ju säga någonting som de flesta i folket egentligen var emot, och fariseerna också. Han skulle få folket och fariseerna emot sig om han sa det. Skulle han däremot säga att det inte är rätt att betala skatt till kejsaren, ja, då skulle de där som var Herodes anhängare, då skulle de gå och anmäla Jesus till staten att han håller på att uppvigla folket. Fariseerna och herodianerna hade gått samman. Trots att de på ett sätt var fiender, så fann de ändå en gemensam fiende i Jesus och förenades i något att anklaga honom för. Och för ögat så ser det ut som att den här frågan är omöjlig för Jesus att svara på. Och så ber han om ett mynt, och så är det någon i samlingen som tar fram ett mynt. Ett romerskt mynt med en bild på kejsaren. Och så tar Jesus myntet och håller fram mitt framför deras ögon. Är det någon som har ett mynt här framme som jag skulle kunna låna? Jag hade tänkt ta med mig ett hit framme, jag glömde det.
Var det bra att swisha?
Ja. Jag önskar att det hade gått så, men det funkar inte riktigt. Vi ska se om Marianne har ett mynt här kanske. Fem kronor, går nog bra. Jag lånar den lite. Vi får tillbaka den sen, Marianne. Det har ju varit bättre med en annan krona, inser jag. Men Jesus, han håller upp myntet framför den. Har du det? Ja, men det är ju bättre. Jag lånar till hjärtat. Det är ju mer pengar också. Så där. Du får tillbaka den också, Marianne. Och man håller ju upp mycket framför deras ögon. Och så ser han dem ju det ganska oväntade svaret. Det var ingen som hade väntat det här. Ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Och ge Gud det som tillhör Gud. Och när Jesus säger det här svaret, så verkar det utifrån texterna. Men de som hörde det, de blev svarslösa. För fariseerna så var det här myntet i sig en hädelse, nästintill. Kejsaren var avbildad på den. För en rätt trogen jude så tänkte man att det här är ett brott mot det andra budet. Att du ska inte göra en avbild av Gud. Om vi läser budorden så står det ungefär så. Det var något avskyvärt. Det var som att bryta mot det andra budordet. Att godkänna det här myntet. Och för till saken hör ju också att det där myntet som Jesus håller upp, ska vi se vad det står på den här. 1916 i Gustav. Sveriges konung, det ska det stå. Nej, det står inte. Det får han en krona. Kanske en gammal i alla fall, så står det ju för Sverige i tiden på det här. På det romerska myntet står det någonting annat. Det står så här. Divus et pontifex maximus. Är det någon som har läst latin och vet vad det betyder? Nej, fast det är bra översättningar. Ja. Divus et pontifex maximus. Det är den främsta titeln på den romerska översteprästen, kan man säga. Vilket är kejsaren då. Alltså den översteprästen för den romerska religionen. Ett sådant här mynt var judarna ålagda att betala i skatt till kejsaren av Rom. Men de kunde inte använda ett sånt här mynt när de skulle gå till templet och betala skatt. Det var en hädelse att ta med något sådant dit. Då var det annat som gällde. Så att bära på ett sånt här mynt, det var på ett sätt att acceptera en förtryckarregim för det judiska folket där i Jerusalem vid den här tiden. Fariserna var inte bekväma med det. Men så ges Jesus det där svaret. Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och det han säger till dem är att det handlar inte om antingen eller, utan både och. Att göra det som är bäst för samhället, men samtidigt också göra det som är rätt inför Gud. Ge Gud det som tillhör honom. Och nu kommer vi till det som är spännande i den här berättelsen, tänker jag. På myntet som Jesus håller upp så är ju kejsaren avbildad. Nu håller jag upp det här, ni ser ju inte, är det någon som ser att det är kungen som avbildar här? Det är ingen som ser det. Men i alla fall, kejsaren avbildar på myntet, precis som kungen är på våran 10-krona, ni vet ju, ni som har sett en 10-krona. Det är väl ni som är lite yngre som bara swishar som kanske knappt har sett 10-kronor, eller hur är det? Nej, ni har sett dem också. Och i det så säger Jesus att samhällsordningen som vi har som upprätthåller staten är någonting som vi som människor ska underordna oss. Det finns flera ställen i Bibeln som talar om det på olika sätt. Likt Jeremias hälsning där till folket i Babylonien. Hade vi läst från början av Romarbrevet 13 som vi hörde i episteltexten, så står det så här. Varje människa ska underordna sig all den överhet hon har över sig. Till det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. Det som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och det som gör motstånd drar straff över sig. Det styrande är inget hot mot de goda gärningarna, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den ska berömma dig. Den står ju i Guds tjänst för att du ska kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd. Den står ju i Guds tjänst som hämnare för att vreden ska drabba den som gör det onda. Den där orden har ju kyrkan också tvingats förhålla sig till olika sätt genom olika tider när man har förtryckts. Men så står det i alla fall i Romarbrevet. Så när Jesus har sagt detta om myntet, att ge kejsaren det som tillhör kejsaren, så säger Jesus sedan, och ge Gud det som tillhör Gud. Ordet för avbild i grekiskan, vet ni vilket ord det är? Tror ni vet det? Ikon är avbild. Det är ju några av oss som har en ikon i hemmet. Det är så jag har en. Eller två. Eller tre kanske. Är någon mer som har en ikon? Ja, några till. Ja. Ordet avbild i grekiskan är ikon. Och på samma sätt som myntet bär på kejsarens avbild, så bär du och jag som människa på Guds avbild. På samma sätt som myntet bär på kejsarens eller kungens avbild, så bär du på Guds avbild i dig. Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han henne. Kan vi läsa i skapelseberättelsen? Att Gud har skapat dig till sin avbild. Så på samma sätt som myntet bär på en bild på staten eller överheten som visar på en tillhörighet till staten, så bär vi inom oss samma tillhörighet till Guds rike. Vårt hemlande himmel, skriver Paulus. På samma sätt, nästa gång ni håller upp ett mynt framför er och ser kungen på bild, så kan ni påminnas om att ja, men det här hör till staten på ett sätt. Även om jag har jobbat upp själv för den, så är det ändå något som bär på tillhörighet till staten. På samma sätt som myntet berättar om den tillhörigheten, så bär jag på en tillhörighet till Guds rike inom mig. En tillhörighet som har gått sönder i det som Bibeln beskriver som syndafallet, men som Jesus kom för att återupprätta när Jesus stod på korset för din skull. Det finns en gammal kyrkofader som heter Leo den store. Jag vet inte när han levde, men han skrev så här: vakna upp du människa och inse ditt väsens värdighet. Tänk på att du är skapad till Guds avbild. Och även om avbilden fördärvades av Adam, så har den blivit återställd i Kristus. Vakna upp du människa och inse ditt väsens värdighet. Tänk på att du är skapad till Guds avbild. Och även om avbilden fördärvades i Adam, så har den blivit återställd i Kristus. Jag tänker det är svindlande ord att stanna upp inför egentligen. Att likt ett mynt som hör till överheten, då den bär på dess avbild, ikon, så hör också vi samman med Gud. I dopets vatten så har vi förenats i hans död och uppståndelse och återställa till det som vi skapade för. Och det grundar sig i Guds kärlek. För att jag älskar dig. Du betyder allt för mig. Som Anita och Märta sjunger. Du betyder allt för mig. Så djupt älskad är du av Gud. Och så är ju Jesu uppmaning till dig och mig att ge Gud det som tillhör Gud. Att ge mitt hjärta till Gud. Och det tänker jag, det får vi bära med oss i episteltexten som Ingmar läste. De här orden som Paulus skriver. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är lagen i dess fullhet. På samma sätt som jag bär på Guds avbild inom mig, så bär varje människa på den avbilden. Så hela livet är en kallelse att leva i en gudstjänst. Inte bara söndag klockan 10 eller 11 eller 15 eller 18 eller när det nu kan vara. Utan kallelsen i livet är att varje dag leva i en gudstjänst. Gör allt för den stad jag har deporterat dig till ska blomstra och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång och Guds hälsning till folket i Babylonien. En hälsning som grundar sig i Guds kärlek. Det är Guds hälsning till dig och mig. Gör allt för Toa som jag har deporterat er till. Till dess välgång är er välgång. Den som är Guds avbild i vilket varje människa är, tillhör Gud och ska ges till honom. Jag vet inte om ni bär med er från den här predikan, men kanske kan ni få bära med er den bilden av myntet som en påminnelse om att så som myntet bär på en tillhörighet till överheten, så bär du och jag också. Så som kungen avbildar på myntet, så bär du och jag inom oss en avbild av Gud själv ifrån skapelsen, som återupprättats i Jesu Kristi död och uppståndelse, som vi får ta del av och få möta i nattvardens mysterium. Amen.